Ja, han lever. Det är ju det vi lever i nu efter gårdagen här. När vi talar om Jesu uppståndelse. Det sorgliga är ju bara att vi skulle ju ständigt leva i den här uppståndelsen och uppståndelsekraften. Det var väl det som var tanken egentligen, tror jag. Ja, att vi skulle se detta liksom och ständigt leva i flödet och vara uppfyllda av Herren och av hans underbara kraft. Det var förra söndagen tror jag. Vi var här och då talade jag lite om vi lever i det här Kristus i oss, härlighetens hopp, att han lever och bor i oss i Free Church. Och jag talade om Moses som fick kallelsen och öknen. Och jag kommer nog att repetera lite av det idag. Jag hoppas att de som var här inte har något emot det. Jag ska ta lite vatten här bara. För att jag känner att det är så viktigt. Vi sjöng om här att vi har fått kallelsen att komma ut liksom ur fångenskapen och in i löfteslandet, in i Kanans land. Och man upplever idag hur Guds församling ser ut. Och när man då som man kan göra som jag gör ibland, går ut på nätet och lyssnar lite vad som sker ute i världen, då blir man väldigt sorgsen. Och egentligen tänker jag borde stänga av det där och inte lyssna mer på det. Och liksom inte se mer, jag vill inte höra mer, jag vill inte se mer. För vi har väl aldrig sett det vi ser idag av förvillelse i Guds församling. På alla fronter så ser vi verkligen en förvillelsens ande som tar plats mer och mer. Det är inte bara att man förnekar Guds ord utan man gör om sanningar till någon slags anpassat evangelium som ska passa vår tid. Och att man plockar bort saker och ting ur Guds ord. Och jag lyssnade lite på en predikan idag på morgonen. Och alltså när jag hör det så blir jag alldeles förtvivlad. Och det här är Guds, så kallade Guds, men många borta från USA. Där vi tar intryck, där bland annat pingströrelsen i Sverige tar intryck. Jag vet själv när jag gick pastorsakademin i pingst så fick vi litteratur av just de här pastorerna som har stora megakyrkor, som har framgång i USA. Och de förkunnar ett annat evangelium. Det är säkert. Jag tror du mig inte så får du komma sen så ska jag skicka länkarna till dig. Men det är ett annat evangelium man förkunnar. Och dessa då böcker delas ut i bibelskolor och till församlingsledare och man har seminarier, man har ledarskapsutbildningar som det nu som modernt heter, ledarskapsutbildningar med församlingstillväxt och så vidare. Jag blir bedrövad, jag måste säga att jag gör det. Och precis som Gullbritt läste här så när man då tar ett steg ut ifrån det och man tar avstånd ifrån det därför att man vill inte kompromissa, man ser att det är villfarelse, då blir det ju så att man blir kallad splittrare. När man inte hänger med liksom på tåget, då blir man splittrare. Va? Och det är sorgligt, men å andra sidan så talar ju Guds ord om att det är en sådan tid som vi har att vänta oss helt enkelt. Och då är det ju desto mer viktigare att vi håller oss till Guds levande ord. För det är ändå ordet som är vårt rättesnöre, som är vårt allt att följa. Och följer vi inte ordet, då kommer vi snart vilse. Så vi behöver en återgång till Guds ord i vårt land. Vi behöver verkligen gå tillbaka till sanningarna i ordet. Och kallas, återigen får kallas läsarfolket. Vi lever ju nu, som vi sa i uppståndelsen, jag kommer att repetera lite av förra söndagen där jag talade. Det Herren hade tänkt, det var något stort för sitt folk. På tredje dagen efter korsfästelsen så uppstod Jesus ifrån de döda. Precis som han hade sagt, uppenbarade sig för sina lärjungar och undervisade dem under 40 dagar. Och sen for han till sin fader. Och så när pingstdagen kom så återvände han genom sin ande. Och Guds ande blev utgjuten. Den heliga ande tog sin boning i de som trodde. I lärjungarna, i de som skulle följa. Och den här gången kom han inte för att vara med dem kroppsligen, Jesus. Men han kom för att bo i dem. Och vara kraften. Och det är ju en fantastisk tanke alltså. Kristi kropp på jorden. När vi börjar fundera på vad är Kristi kropp på jorden. Jo, men det är du och jag som är lemmar i Kristi kropp. Men idag ser vi att många utav lemmarna i Kristi kropp är trötta, svaga, kraftlösa, sjuka, inte i funktion. Och det är sorgligt när man ser det. Det som skulle vara Kristi kropp på jorden. Styrka. Vi ser det när Petrus frimodigt steg fram på pingstdagen. Efter att de hade fått ta emot den heliga ande i övre salen. Och när han började tala så blev det ett styng i deras hjärta. Det var något nytt som hände. Och det resulterade i att 3000 personer tog emot Herren. Kom till tro och lät öppna sig på en dag. På en dag i Jerusalem. Och vad var det som hände egentligen? Jo, där uppstod Kristi kropp på jorden. 3000 nya som skulle vara bärare av andens kraft. Jesus Kristus tog sin boning i 3000 nya personer som blev födda på nytt. De uppfylldes av det nya livet själv. Vem är livet? Det är ingen sån här kraft där borta, långt borta. Åh, hur ska vi få tag på kraften, säger vi. Hur ska vi få fatt på det här? Och hur ska vi få en förändring i våra församlingar? Ta emot Jesus. Och börja inse. Vem är det som bor i oss? Börja ta emot detta. I tankar, i känslor, i vilja, i förstånd. Med ditt sinne. Ta emot med hela ditt hjärta. Precis som vi sjöng. Jesus bor i oss. Jesus bor i mig. Du förstår vad Herren hade tänkt med detta. Där började. Det här var början på ändens tid. När Gud skulle uppfylla löftet som han hade gett. Joels profetia skulle nå sin fullbordan. Och kraften skulle gå ut över hela jorden. Inte bara vara begränsad till där Jesus var i tid och rum. Utan nu skulle det gå ut genom hans folk. Jag bara tänka dig vilken explosion det skulle kunna bli. Där vill jag börja. Men så vill jag gå till det som egentligen är så tragiskt. Och då går vi tillbaka till Guds folk i öknen. Och så upprepar jag lite vad jag sa förra gången. Mose fick kallelsen att föra folket ut ur fångenskapen. De skulle slakta lammet, bestryka blodet på dörrposterna. Skulle äta lammet och så skulle de gå. Blodet var ju tecknet på deras räddning, på deras frälsning. Alltså en förebild på Jesu Kristi död på korset. Johannes säger, se Guds lamm som tar bort världens synd om Jesus när han kom. När han framträdde. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Här har du ett nytt folk som skulle komma ut ur fångenskapen. Så ledde han dem ut ur Egypten, där de hade levt i slaveri i 400 år. Ut ur Egypten med stark hand. Och så nådde folket på kort tid fram till Kadesh Barnea. Precis vid gränsen till löfteslandet, till Kana, det landet som Herren hade lovat dem. Det tog inte lång tid förrän de stod där vid gränsen. Kanans land som flödade av mjölk och honung med frukt och bördiga slätter och allt underbart gott som Gud ville ge dem. Målet var i sikte. Inmarschen står för dörren. Och så sände Mose ut 12 spejare för att bespeja landet. Och så skulle de veta hur de skulle inta landet som Gud hade gett dem. Men så kommer det här tragiska sammanbrottet. Det var bara 2 stycken av de här 12 spejarna som kom tillbaka och prisade Gud och sa: landet är vårat, för Herren har gett oss det. De övriga 10 var fyllda av missmod och fruktan. De ville inte tro på det Gud hade lovat. Man kunde inte tro på Guds löften. Och man kom helt plötsligt inte heller ihåg vad Gud hade gjort med dem. Han ledde dem ut genom havet. Tänk att få vara med om något så fantastiskt. Hur Gud delade havet mitt i tur och de gick ut. Så gör folket uppror och de vill inte tro på Mose och Aron. De vill stena Josua och Kaleb. Och det var inte välbehagligt inför Gud. Gud hade gett dem så mycket. Och så i sitt övermod, så när de upptäckte Guds vrede, så trotsade de Herren och så skulle de dra upp på eget bevåg och dra in i landet. Men då var inte rätt tid att gå in och Herren sa nej. Så hände det. De blev slagna av fienden, kom tillbaka och grät inför Guds ansikte och då står det: men Herren hörde inte på dem. Vad är det som sker här? Här börjar 40 års ökenvandring. Tills hela det gamla släktet dött ut och en ny generation kom. På grund av vad? På grund av olydnad gentemot Guds ord. På grund av otro. Att man inte ville tro på det Gud hade lovat och sagt. Till och med Aron, Mose och Miriam blev hindrade att komma in i löfteslandet. Och de enda som kom in ifrån den gamla generationen var just Josua och Kaleb. För Herren sa så här: i dem är en annan ande. Och de följde anden. Amen. Så det som var ett pilgrimsfolk, de blev nu nomader. Och här kan jag göra en jämförelse. Vad gjorde de? Jo, lagen bröts. Allting upphävdes. Omskärelsen, sabbaten och offertjänsten försummades. Och så började man, eller fortsatte man, att dyrka avgudar. Och man till och med offrade barn till avguden Molok. När vi ser oss om i världen idag, då ser vi en avgudadyrkan utan dess like. Vi ser det här i Sverige på många fronter. Vi ser hur New Age väller in i landet. Vi ser yoga, buddhism, vi ser hinduism. Vi ser allt detta som bara fullkomligt väller in. Och dessvärre så tar det sig in i församlingarna i Sverige också, kristenheten. Mycket utav detta. Om jag skulle räkna upp allt vi ser så skulle du kanske bli förundrad. Men vi ser väldigt mycket av det i kristenheten. Vi har blivit påverkade och influerade av en avgudakultur i vårt land. Så jag kan relatera det till den här tiden som vi lever i vårt land. Ökenvandringen. Vi vill gärna att Gud ska göra gott emot oss. Vi ber till Gud när vi har svårigheter och vi tycker att det är gott när han hjälper oss. Men vi vill inte gärna låta Gud förvandla oss. Han kan göra gott emot oss, men vi vill inte liksom låta honom göra förändringen i oss. Och det var precis så med folket. För deras tankar gick ständigt tillbaka till det land som de hade lämnat. De knotade och klagade. Varför Gud, det hade varit bättre. Och varför gör du så? Och varför hör du inte när jag ber? Och varför får jag inget bönesvar? Och Thorald Wilbrand säger i Folkbibeln här som jag har, att det tog några få timmar att få folket ut ur Egypten, men det tog 40 år att få Egypten ut ur folket. För de återvände ständigt till de där köttgrytorna och till det goda de hade i fångenskapen. Men Gud är ju trofast och han fortsatte att leda dem. Men det fanns en ständig varning till folket. Och när du läser igenom hela Guds ord och du lägger märke till det, så finns det en oerhört helig Gud. Och hans ord är heligt. Och han hatar äktenskapsbrott. Han hatar otrohet. Och nu talar vi om den otrohet som är mot Gud. Och lydnaden för Gud. Han hatar avgudar. För det var för den skull som han gång på gång förgjorde folken. Det var för att de gick in i avgudadyrkan. Och han varnade gång på gång på gång. Vi kan ju inte säga att det var Guds tanke att de skulle gå i öknen i 40 år. Visserligen står det att han lät dem gå för att han prövade deras hjärtan. Men i så fall så måste vi också säga att Josua och Kaleb hade fel. Men om vi nu tittar på Jesus, vår frälsare, vår Herre och vår konung, vår förlossare, vår räddare som kom för att ge oss liv. Då kan vi också säga så här, att vi som har tagit emot Jesus har fått ett nytt hopp i våra hjärtan. Att vi är fria ifrån förbannelsen. Vi är fria ifrån synden. Fria ifrån det som band oss i fångenskap. Och jag tror att Herren menade att vi skulle gå in i Kanaans land. Också vi. Och när jag ser på kristenheten idag, jag vet inte vad du ser. Gud är ju med sitt folk. Men visst saknar vi kraften. Och visst saknar vi de goda frukterna. Och visst ser vi inte så mycket av resultatet som vi läser om i apostlagärningarna. Och jag tror att öknen var en bild på det gamla livet. Ett köttsligt liv under inflytande av en besegrad fiende. De kunde inte se, fast de hade gått genom Röda havet där ute, att fienden var ju död. Han hade dött på havets botten. Han var besegrad. Farao och hela hans här blev begravd på botten. När du och jag har dött med Jesus och uppstått med honom, som vi säger i dopet, då är vi också där i friheten. Då lever vi i den frihet som Jesus har köpt åt oss på korset. Om vi har dött med honom och uppstått med honom, då är det något nytt som har hänt på insidan. Den seger som Jesus vann över djävulen, över synden, över döden, den finns i oss, den segern. Därför att Jesus själv har tagit sin boning i oss. Men många utav Guds folk idag vet inte längre varför. Varför är jag frälst? Vart är jag på väg? Vad är meningen med allt? Finns det ett mål? Vad har jag mer att ta ut? Jag ska till himlen. Jag ska bli räddad för evigheten. Men man har inte förstått att om Jesus bor i sin församling, om han är kroppen, då lever vi ju i den seger och i hans liv. Vi lever ju i Jesus. Han bor i oss som lämnar i kroppen. Så varför går vi omkring och fruktar? Och varför tycker vi att det är så hopplöst ensamt? Gud, du hör mig inte. Du är så långt borta. Nej, han är ju närmare oss än vad vi tror. Ordet bor i oss, i vår mun. Ja. Och då står det i Bibeln att en kristen som vandrar i anden, han kan följa Herren. Den som har mottagit den helige ande har fått fullheten av den inneboende Jesus. Kan du börja tänka i de tankarna? Och ändå lever vi som om han inte vore där. Eller hur? När svårigheter kommer så är det precis som vi går under som alla andra gör. Vi går under tillsammans med dem som inte har Jesus. Det är precis som folket i öknen. De kunde inte se detta underbara trots att han var klippan mitt i öknen som gav dem vatten. Trots att han var molnstoden om dagen och eldstoden om natten. Ständigt med dem. Och ändå så kunde de inte tro. Vad ska vi göra här ute i öknen? Vi svälter ju ihjäl. Vi kommer att gå under. Och ändå var han med dem. Och de kunde inte se det. Varför kunde de inte uppleva Guds närvaro? Och varför kan inte vi uppleva Guds närvaro idag? Jo, när det gällde det folket, Israels folk, så hade de fortfarande Egypten i sina hjärtan. Och i sina sinnen också. Och de hade inte lämnat det gamla. De hade inte lämnat det gamla. Och vad längtar efter? Att vi ska komma ut i frihet. Och jag längtar efter att vi ska få leva i det som apostlagärningarna säger. Paulus hade förstått det. För han sa så här, jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och så säger han, ty att leva, det är för mig Kristus. Jesus säger allt vi behöver. Han är all vår seger. Han är vår rättfärdighet. Han är vår tro. Han är vår frälsning. Och vi kan aldrig försöka att sträva dit och krypa dit på egen hand. Som en del gör i vissa religioner. Man kryper på knäna tills man blir blodig. Bara för att man ska försöka nå dit fram. Att man ska slippa skärselden. För att man ska slippa liksom plågorna när man dör. Så försöker man på egen hand att göra detta. Det vi har hört i predikningen. Vi har hört predikningen om Kanaan och löfteslandet. Men vi har inte fått det in i våra hjärtan. Vi har ingen erfarenhet av det verkliga livet i Gud. Och om inte Jesus har blivit Herre. Herre i våra liv. Om han inte har fått Herre välde över oss när vi gav våra liv till honom och vi inte har överlåtit oss till honom, då har han heller inte makten i våra liv. Och vet du vad som händer då? Då är Bibelns löften om kraft och frihet bara bokstäver på ett papper. Det är bara tryckta bokstäver på ett papper. Ingenting annat. Och så var det för ökenfolket. De hade glömt vad Gud hade talat genom sitt ord till. De hade glömt löftena. Det var bara bokstäver. Bokstaven dödar, men anden ger liv. Ja, Så det livet, det religiösa livet många lever idag, det är ett tomt skal. Det är liksom ett minne av det som en gång var. Det är kyrkor som är fulla med liturgi, med ikoner och med rökelse och med allt möjligt. Man firar någonting, någon gudstjänst, man gör ett drama av någonting som inte finns något liv i. Det är bara döda ting. Man har inte livet, för livet måste man ha på insidan. Man kan inte ha det på utsidan, det går inte. Det måste vara på insidan, det måste vara fött här inne och det måste få leva här inne. Och då är det många människor som har bara en bild av Gud idag. Man har lärt sig om Gud, man har hört om Gud. Man har lärt sig ett beteende, ett religiöst beteende. Man har lärt sig någonting. Istället för att ta emot livet själv. Jesus i oss, härlighetens hopp. Nu lever inte längre jag, utan nu lever Kristus i mig. Och vi försöker med allt idag. Och det var det jag såg idag på morgonen också. Jag blir så ledsen när jag ser det. Musik, ett anpassat evangelium för att locka världen in i kyrkan. Så säger man, kom hit så ska vi göra så att du mår bra. Du ska få må så bra. Det blir så bra allting när du kommer till Gud. Man talar inte om lidande och förföljelse. Man talar inte om att det kostar någonting att följa Jesus. Man talar inte om att det kostar dig allt att följa Jesus. Men du får också allt. Du vinner allt om du följer honom. Ja. Jag vet inte hur jag ska kunna säga det här, men det är så viktigt att det får bli levande för oss. Att Jesus Kristus, Guds son, är uppstånden i ditt och mitt liv. Att han lever i oss. Det var ju så med uppståndelsen, att korset, ja men alla visste ju i de här trakterna kring Jerusalem att Jesus var korsfäst. Ja, det vet vi väl, sa de. Ja, han är korsfäst. Det kunde man väl ta. Men att han var uppstånden. Nej du. Då ville de misshandla lärjungarna när de predikade. Då ville de stena Paulus när han predikade. Då ville de döda dem. För uppstånden. Inte är han väl uppstånden. Men det var ju farligt. Om man hade uppstått ifrån de döda. Vad skulle då hända? Om man aldrig mer kunde dö igen. Jo. Då ville man få bort honom. Man ville inte leva i den sanningen att Jesus lever och uppstånden. Det vi behöver ta avstånd från vårt gamla syndiga liv. Vi behöver omvända oss och få ett klart vittnesbörd i vår ande. I vår ande om vem Jesus är och vad han har gjort. Det måste bli ett vittnesbörd i oss. Kanske har vi gjort som folket gjorde när Mose var uppe på berget. Vi har sett väckelsetider, vi har fått uppleva tider av Guds andes utgjutande. Men vi har gått bort och gjort oss en guldkalv och börjat festa och dansa. Och så tar vi in lite annat bara för att vi måste ju göra någonting under tiden. Och så måste vi roa oss lite och så måste vi må gott. Och så har vi byggt en guldkalv istället. Och det tragiska här är när vi läser i Josua. Då läser vi om när de står återigen efter 40 år. De har gått 40 år ut i öknen. Det tragiska när vi läser när de kommer till spejarna. Josua sände ut två spejare återigen in i Kanaans land. Det tragiska är att vi kan läsa där att Gud hade redan från början ingett folket i Kanaans land fruktan för Israels folk. Redan från början. Och så säger Rahab till dem, sjöken som de får bo hos och som skyddar dem, att ingen vågade stå dem emot. De hade hört hur israeliternas Gud var så mäktig som till och med delade havet. De hade hört redan från början hur farligt det var att stå emot Israels folk, därför att de hade en mäktig Gud med sig. En Gud, den enda guden. Ingen Gud som han, med sån styrka och makt. Och det tragiska är att de hade inte behövt gå där ute i 40 år. För redan från början så visste Kanans land och folket där vem Gud var. Så de hade redan från begynnelsen kunnat gå in och inta landet. Och nu hade de levt i fruktan och i rädsla för en fiende som inte existerade. Och vad är fienden i vår tid? Vem är vår tids Amalek? Som hindrade folket från att gå in över gränserna i öknen. Jo, det är köttet. Det är vi själva. Det är vi som är problemet. Vi behöver överlåta oss till Jesus, han som har gett oss allt. Han som har gjort allt för oss. Apostlarna, när de gick ut, om vi går tillbaka nu till det här vi läste i början, pingstdagen, så finns det två fantastiska exempel från apostlagärningarna som jag tänkte vi skulle läsa om. Vi kan börja med att titta på i apostelgärningarna 10. Apostelgärningarna 10. Och då kan vi se där. Då finns det två män som vi kan läsa om här. Det är Cornelius. Och så är det Petrus. Då står det att Cornelius, han fick en syn. Står det i kapitel 10. Det står: i Caesarea bodde en man som hette Cornelius, en officer vid den italiska vaktavdelningen. Han var from och fruktade Gud, liksom alla i hans hus. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. En dag omkring 9:e timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa: Cornelius. Han stirrade förskräckt på ängeln och frågade: vad är det, Herre? Ängeln sa: dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Sänd nu några män till Joppa och skicka efter en viss sina som kallas Petrus. Och så gjorde han det. Och så fortsätter vi att läsa i 9:e versen. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närmade sig staden, gick Petrus vid 6:e timmen upp på taket för att be. Han blev då hungrig och ville ha något att äta. Medan man gjorde i ordning maten kom han i hänryckning. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk kom han ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: stig upp, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, Herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Detta hände 3 gånger och sedan togs duken strax upp till himlen. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda, ser du stormännen som Cornelius hade sänt vid porten. De hade frågat sig fram till Simons hus. Och nu ropade de och frågade om Simon som kallas Petrus bodde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom: se, 3 män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka. För det är jag som har sänt dem, säger han där. Och så står det hur dagen därefter, att han gav sig iväg, står det i vers 23. Gav han sig iväg i sällskap med dem och några av bröderna från Joppe följde med honom. Följande dag kom de till Caesarea Då står det, Cornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner. Och så står det där i vers 33. Nu är vi alla här inför Gud för att höra allt vad Herren har befallt dig att säga. Och så börjar Petrus tala till dem. Och han berättar om hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom, står det. Alltså Petrus som inte fick umgås med hedningarna på det här sättet. Fick en syn. Och så på samma sätt fick Cornelius en syn. Vad vill jag säga med det här då? Jo, det var så här det var på apostlagärningarnas tid. Hur kunde det vara så här? Jo, på grund av att den helige ande var utgjuten så bodde Jesus i dem. Anden sa till Petrus. Det var ju Jesus som sa till Petrus genom den helige ande. Det var Jesus som ledde dem. Han ledde dem. Han använde Cornelius som inte var av judisk härkomst. Och förde dessa två samman i Cornelius hus. Och han hade samlat vänner och familjen. Och vad hände? Jo, det står så här i vers 44. Medan Petrus ännu talade. Vad hände då? Föll den helige ande över alla som hörde ordet. Vet du vad jag tror? Det är så här det ska vara. Om vi får in i våra hjärtan att Jesus bor i oss. Om vi låter oss bli uppfyllda. Istället för att vi är en kraftlös, orkeslös församling. Vi lämnar i Kristi kropp som säger, det kan inte jag göra. Och det får någon annan göra. Och jag har inte den kraften. Nej, det kan inte jag. Nej, det kan ingen utav oss. Det kunde inte Petrus heller. Inte Cornelius heller. Ingen kunde. Men de var uppfyllda av Guds ande. Det var ju anden i dem. Förstår du vart jag vill komma nu? Det är Guds ande i oss. Och då står det, alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Det här var Guds plan. Det var så här Gud gjorde det. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. Och så blev de döpta. Va? Visst är det underbart? Visst är det fantastiskt? Och så står det att Gud smorde Jesus. Han undervisade, han predikade här. Det här är vad man kallar hedningarnas pingst. När Guds ande föll över hedningarna. Gud smorde Jesus från Nasaret. Tänk på det nu. Och ha det med. Och så tittar vi på ytterligare ett par. Paulus och Ananias. Börjar vi i Apostlagärningarna 22. Egentligen samma sak på sätt och vis kan vi säga. Paulus och Ananias. Vi kan börja läsa från det 22 kapitlet där och vers 6. Det är Paulus som talar till folket. Apostlagärningarna 22:6. Då berättar Paulus. Men då jag var på väg och närmade mig Damaskus omgavs jag vid middagstiden plötsligt av ett starkt sken från himlen. Jag föll till marken och hörde en röst säga till mig. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag frågade, vem är du, Herre? Han svarade, jag är Jesus. Från Nasaret. Den som du förföljer. De som var med mig såg visserligen ljuset, men rösten som talade till mig uppfattade det inte. Jag frågade, vad ska jag göra, Herre? Herren sa till mig, stig upp och gå in i Damaskus. Där ska du få veta allt som du är utsedd att göra. Vad var detta? Här var kallelsen till Paulus. Allt ska du få veta som du är utsedd att göra. Och vem var Paulus då? Ja, käre Gud. Men då jag på grund av strålglansen från det ljusskenet inte kunde se, tog mina följeslagare mig vid handen och jag kom in i Damaskus. Och nu går vi till Apostlagärningarna 9, ett litet tag. Apostlagärningarna 9. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias, han svarade: här är jag, Herre. Herren sa till honom: bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Ty se, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias: Herre, jag har hört om många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: gå, han är ett redskap som jag har utvalt för att bära fram mitt namn inför hedningar och kungar och inför Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Då gick Ananias, och när han kom in i huset la han händerna på honom och sa: Saul, min broder, Herren Jesus som visade sig för dig på vägen hit, han har sänt mig för att du ska kunna se igen och uppfyllas av den helige ande. Genast var det som om fjäll föll från hans ögon och han fick syn igen och blev döpt. Så går vi tillbaka till Apostlagärningarna 22 igen. Apostlagärningarna 22 och vers, nu ska vi se här. Ja, vi kan läsa ifrån vers 12 där om Ananias också. Ananias, en from och lagtrogen man som alla i judar i staden talade väl om, kom till mig och ställde sig vid min sida och sa: Saul, min broder, du får din syn igen. Och i samma ögonblick kunde jag se honom. Då sa Ananias: våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och till att se den rättfärdige och höra hans röst. Ty du ska vara hans vittning för alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. När jag senare hade återvänt till Jerusalem och bad i templet, säger Paulus, kom jag i hänryckning och jag såg honom och hörde honom säga till mig: skynda dig och lämna genast Jerusalem, ty här kommer de inte att ta emot ditt vittnesbörd om mig. Jag sa: Herre, de vet att jag i den ena synagogan efter den andra lät fängsla och piska dem som trodde på dig. Och när ditt vittne Stefanus blod blev utgjutet stod jag själv där. Jag hade gått med på det och vaktade kläderna åt dem som dödade honom. Då sa han till mig: gå, jag ska sända dig ut till hedningarna långt bort. Här är två exempel på det som jag talar om. När vi blir uppfyllda av Jesus. Det är ju så här det ska vara. Och det har varit lite av en felaktig bild av detta. Vi har läst att Jesus säger: gå ut. Ni ska gå ut. Ni ska gå ut. Gå ut och vinna den här världen. Ja, det vi kallar det att göra, och det ska vi göra. Men det handlar också om att vara ledd av Guds ande. För då blir det så här. Då blir det så här bra när vi är ledda av Guds ande. Det är inte bara att gå ut. Och många gånger har vi gjort det. Och det har skett katastrofala saker. Därför att vi har inte varit redo att möta den kampen som är där ute. För vi har inte varit utrustade för det. Och alla har heller inte gåvan att gå ut på gator och gränder. Därför att det står i Guds ord att Gud gav dem olika gåvor och olika tjänster i församlingen. Det har varit lite missvisande det här att alla ska gå ut. Och när vi då går ut och är fyllda av Guds ande, då kan Herren göra otroliga under. Och man kan få vara med om de mest fantastiska saker. Och Paulus, han får ut på sin första missionsresa. Står det i kapitel 13 i Apostlagärningarna. De avskildes, står det där i kapitel 13. I församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare. Barnabas, Simon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsförsten Herodes samt Saulus. Då står det, när de tjänade Herren och fastade, sa den helige ande. Det är det här, sa den helige ande. Avskilj åt mig Barnabas och Saulus, för vad? För att gå ut och vinna människor. Nej, men det står inte så. Det står, avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Det fanns en speciell uppgift. Det finns en plan och en strategi. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände ut dem, står det. Sedan de hade blivit utsända av den helige ande, for de ner till Seleucia och därifrån seglade de till Cypern. Och de kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. Och så vidare, och så vidare. Och så kan man följa hur de då, uppfylld av den helige ande. Det står Saulus, som även kallas Paulus, står i vers 9. Uppfylldes av den helige ande och spände ögonen i Elymas trollkaren. De var fyllda av Guds ande. Och man kan följa hur de reste där från församlingen i Antiochia via Cypern, Paphos, Perge, Pisidien, Iconium, Lystra, Derbe tillbaka till hem till Antiochia för att berätta vad Gud hade gjort. Därför att Gud hade utsänt dem från en viss plats. Och så kom de tillbaka och berättade. Och jag skulle säga att det här existerar ju knappast idag. Utan, var är missionärerna? Var är evangelisterna? Var är de som skulle gå ut? Och var är de som är utsända? Ja, det står på så många ställen när man läser i Apostlagärningarna att Jesu ande tillät inte. De fick syner om vart de skulle gå. Det stod en man, det var i Makedonien, som ropade på hjälp. De fick se syner och drömmar. Den heliga ande, Jesu ande tillät inte, står det. Herrens ande lät dem inte gå in där. Vi måste vara medvetna om detta. Att det finns en klar strategi. Det är inte bara att springa ut. Men att bli uppfyllda av den helige ande. Och jag tror att det är då som kroppen kommer i funktion. Det är lite missvisande det här att vi ska jaga runt överallt. Och det finns rörelser idag där man bara ska gå ut och gå ut och gå ut. Men vi ser inget resultat. Eller väldigt lite resultat. Vi måste se frukten också utav det. Jesus säger, ska vi läsa ett par bibelställen så ska jag sluta här sen. Romarbrevet. Igen. Romarbrevet, vi kan läsa från 8:e kapitlet. Romarbrevet 8 och vers 9. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter anden, eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Men om Kristus bor i er är visserligen kroppen död för syndens skull, men anden är liv för rättfärdighetens skull. Och om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Så står det faktiskt. Ja, det står att vi har inte fått slaveriets ande så att vi på nytt ska leva i fruktan. Vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader, står det. Och att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn, står det. Så kan vi väl läsa lite från det 11:e kapitlet också där, sista versen där. Romarbrevet 11 och sista versen där. Det står ju om Jesus. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Och så går vi över på det 12:e där. Så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt som behagar honom, står det. Och så läser vi från Johannes också. När Jesus tar avsked av lärjungarna innan han går till Fadern. Johannes 14. Och 10. Då säger Jesus: tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? Det ord som jag talar till er talar inte om mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Amen, amen, säger jag. Den som tror på mig ska utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa ska han göra. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Så står det. Som människosonen, vi läste som Sven-Olof läste här i början, som människoson, som människa, så frambar Jesus sig själv, sin kropp, till Fadern i tilltjänst. Han gav sitt liv. Så är vi på samma sätt kallade att frambära våra kroppar, som Paulus säger i Romarbrevet, till ett levande och heligt offer för Jesus. Som Fadern var i Jesus på jorden, så är Jesus i oss på jorden. Och så står det så här: sonen kan inte göra något av sig själv, säger Jesus. Han var helt beroende av Fadern. Han var smord av den helige ande. Guds ande bodde i honom. Han hade avstått sin gudomlighet. Han var exemplet som vi har att följa. Och så säger Jesus: utan mig kan ni inget göra. Och när han säger inget, då är det ingenting. Det är bara så dumt att vi försöker. För Paulus säger: till att leva, det är för mig Kristus. Det är så lönlöst med alla verksamheter som vi har i våra kyrkor idag, som är bara död. När det är Jesus som är livet själv. Han är livet i oss. Allt det vi sysslar med idag är lönlöst. Det är det. Det ger ingen frukt för evigheten. Det är inte av evighetsvärde. Det är att sysselsätta oss i olika grupper i församlingarna. Vi har allt möjligt utom bibelstudier, och vi har allt möjligt utom bönekvällar och tillbedjan till Herren. Vi sysslar med så mycket för att bedriva en verksamhet och för att fördriva tiden i Guds hus istället för att vara med Jesus och bli utrustade. Och är vi lemmar i hans kropp, då är vi alla lemmar. Och då har alla, står det också, en gåva, en funktion i kroppen. Så ingen ska sitta sysslolös. Efter den kraft som han ger har vi alla fått nåden. Alltså det är någonting så oerhört stort i detta. Att vi behöver komma underfund med det igen. Som Bibeln säger. Vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett. Vi får gå i förutberedda gärningar. Det var det som apostlarna gjorde. Uppfyllda av Guds ande. Inte bara springa ut lite hit och lite dit. Utan lyssna in. Gud, vad ska jag gå idag? Vad vill du? Vem ska jag möta idag? Vad ska jag få göra för dig idag? Så hur mycket kan vi göra utan det? Ingenting. Ingenting. Det är meningslöst. Allting kommer från honom. Allt är till för honom. Så allt vi gör måste ske genom honom. Så är det. Och så vill jag sammanfatta det. Låt Herren Jesus få bruka din kropp så länge du är på jorden. Det är min dagliga bön. Herre, jag vill överlåta mig till dig. De dagar jag har kvar, de år jag har kvar på jorden, låt mig få tjäna dig. På det sätt som jag kan. Som du kan använda mig på. Allt det jag talar. Allt det jag är. Att få vara i hans tjänst. Ja. Och så säger han att vi ska få göra samma gärningar som han. Samma gärningar. Och större än dessa ska vi göra, till och med står det. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Amen. Amen.